Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Välkomna nu ska ni vara till avsnitt 288.
Exakt.
Mm.
Du,
ja.
Idag så läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om det här att man har en positiv, kanske till och med överdrivet positiv syn på livet och världen och framtiden.
Precis, jag läste det också. Om optimister.
Optimister, precis.
Ja.
Där det stod att om det var 80% i en undersökning hade visat sig vara ha en positiv inställning till livet och liksom ett hoppfull att man tänkte att det kommer att gå bra för mig, det kommer att gå bra för mina barn och mina barn är duktiga och sådär.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, jag minns inte siffran, men jag tycker nog att det är ganska rimligt.
Ja.
Alltså detta att många tror att liksom, jag kommer inte att bli sjuk.
Nej,
samma, folk i min ålder kommer att bli sjuka, men jag kommer inte att bli det och så vidare.
Det gäller inte mig.
Nej, det gäller inte mig. Och de som har mest rätt, det var ju faktiskt de som är lite lätt deprimerade. För de hamnar på rätt nivå utifrån hur faktiska utfallet. De har alltså inte den här överoptimismen.
Nej, men är du med om 80% eller är du till?
Nej, jag tror ju att saker kommer. Nej, jag vet det fast ingen. Jag är väldigt positiv på så vis, eller optimistisk. Jag tänker att det löser sig och en vacker dag ska man ändå dö. Så att det liksom, men jag är ju den som tror att jag är ju rädd att åka bil för att det är farligt och det kan absolut hända mig. Jag tänker att jag är inte sån som tänker att ja, det där drabbar inte mig med sjukdomar och så. Jag tänker att det är mycket möjligt att det kommer att drabba mig. Jag tänker liksom lite så här sannolikhetslära, tror jag.
Mm. Ja, nej, jag tänker bara att jag kommer inte ihåg vad alltså själva slutsatsen av den här var ju någonstans att visst, det är bra att tänka positivt därför att man lever längre, man är friskare, man mår bättre. Men att det också finns
en dumhet i det. En dumhet.
Ja, jag vet. Men jag tillhör absolut den gruppen som tänker att det där, jag kommer klara mig. Det här går så fint. Mina barn är friska alltihopa.
Och det har jag noterat under pandemin. Att vi har ganska olika hållning faktiskt.
Absolut.
Men, det här kommer inte att bli något sådär. Så
nej, precis. Nej, men, och jag vet inte. Jag tycker nog ändå att jag inte vill ändra det. För jag tycker att det är bra. Det ger mig liksom
lite. Men det är ju ingenting man vill. Utan det är ju en läggning man har.
Ja, fast det kan man ju också liksom. Ja, jag kanske borde tänka lite annorlunda. Jag kanske borde vara lite mer pessimistisk. Eller
men det kommer man ju inte att vara. Utan, nej, för så, nej.
Nej, men jag förordar optimismen. Jag tror att den ger längre livslängd och ett roligare liv framförallt.
Du läste, precis, det här är så typiskt. Du läste ju inte att det inte var positivt. Att ha för att vara för optimistisk.
Nej, ja, men
för det
vet,
kunde också
det
då
där.
Vara. Det var också så då att den typen av människor kunde fastna i negativa mönster för de tänkte att det här är inget farligt för mig och så vidare.
Ja, men ja, absolut, jag vet.
Det, du har ju fastnat i jättenegativa mönster.
Ja,
du är ett negativt mönster.
Ja.
Du, vi tar en rakt på sak, mycket kort och enkel lyssnarfråga. Mm. Lösningen är kanske inte så enkel dock. En kvinna, hon säger så här: jag och min man är gifta sedan 20 år. Vi har två barn som är vuxna och klarar sig själva. En har redan flyttat ut. Min man vill ta ett jobb på annan ort, men jag varken kan eller vill flytta. Ska jag gå med på att bli särbo och bara ses på helgerna? Ska man inte bo ihop om man är ett etablerat gift par?
Ja, det finns väl ingenting som säger att man ska bo ihop bara för att man är ett etablerat gift par egentligen. Jag menar, det finns ju inte, det är ju liksom ingen lag på Nej. Det eller någonting som det måste vara. Men sen tycker jag väl att det är, man kan ju tycka att det är jävligt tråkigt att ens partner flyttar bort och är borta halva tiden.
Precis. Alltså, det är ju mycket mer på den bogen att hoppsan, så här. Det är ju ett väldigt stort steg. Att det är ändå ett slags uppbrott.
Ja, absolut. Visst är det det. Men jag bara tänker att det är ju det här som är kruxet med att ha ett förhållande på något sätt. Att man får anpassa sig i just sådana här situationer. Om nu den här mannen då, antar jag att det är, vill flytta bort.
Mm.
Ja, då tar ju han en risk på ett sätt om hon inte vill flytta med. Genom att, så här, om jag väljer att flytta bort nu, då kanske inte hon vill ha mig längre. Eller så vill hon det. Och då får man välja, vad är viktigast, flytta bort eller stanna kvar hos henne? Ja. Och likaså för henne, så här, vad är det värt? Liksom? Orkar jag med att han är borta? Kan jag offra det för hans skull eller för liksom vår skull? Mm. Eller ska jag skita i det då? Det är ju, det här kan ju splittra ett förhållande såklart. Och det är såna liksom risker man tar med de där besluten. Och någon måste ge sig. Eller så får man lämna varandra.
Någon måste ge sig, ja. Det är faktiskt oskönt att det ofta är så att någon måste ge sig. Mm.
Men man vill olika saker och det kan man ju vilja i ett förhållande också.
Ja, okej. Men, och frågan är då, ska jag gå med på att bli särbo och bara ses på helgerna? Ja, vad är alternativet egentligen? Att hon hindrar honom från att flytta och hon hindrar honom från någonting han vill. Det blir heller kanske inte bra. Ja, jag tycker hon ska gå med på vad särbo och bara ses på helgerna. Det är inte så helt dumt. Det passar inte alla, men det kan gå det också.
Ja, nej, men jag tycker att hon ska känna efter om hon tycker att det är värt det, om hon pallar med det.
Och vad, om hon inte pallar med det, vad gör hon då?
Får hon ställa honom inför det liksom alternativet att jag kommer inte fixa det, så att antingen får du stanna eller så kanske vi får göra slut.
Men det är väl det sista hon vill, om hon vill vara med honom hela tiden.
Jo, men det är ju faktiskt en större smärta att inte få, alltså som att vara borta från den man vill ha, än att släppa det helt och hållet. Så här, men då kanske jag kan träffa någon annan som vill vara med mig istället. Det är ju...
Ja, så tror inte jag att du skulle tänka om det liksom... Du pratar som att en individ är helt utbytbar, så funkar
nej,
man ju
jag,
inte riktigt.
Nej, jag tror inte det, men det gör ju, den här mannen då som flyttar ifrån henne gör ju henne väldigt illa, för hon vill inte alls ha det på det sättet. Hon blir ju ledsen och mår dåligt och tycker det är skittråkigt.
Mm.
Och att leva i det under lång tid kanske är värre än att klippa av det. Det här är ju liksom rationellt tänkande, men någonstans så är det ju så också.
Det är klart, det är också lite grann så här utifrån vilka förtecken han flyttar. Är det för att det enda sättet för honom att få försörjningen, att det är så, för att det skulle vara jättesvårt för honom, så att han är nästan lite tvungen att flytta? Eller är det för att han verkligen tar lätt på att vara ifrån henne? Det ger ju en annan signal på något vis.
Ja, absolut.
Så det är väl där skon klämmer. Nej, man måste nog inte bo ihop om man är ett etablerat gift par. Men jag förstår att det är ett stort steg, så att jag skulle känna efter vad är hans bevekelsegrunder och är det att han nästan vill bort ifrån mig?
Ja.
Då är det ju det som är skälet att ta ett steg bort.
Ja, absolut. Och det är väl viktigt att ta reda på. Men sen om det skulle vara jag, så skulle jag nog säga vi testar ett tag så får vi se hur det känns. Det är kanske jättekul som du säger också.
Ja. Och var det inte det, så skulle du byta ut med någon annan.
Ja.
Ja.
Precis.
Så det är så. Mm. Ja. Ja, men lycka till.
Mm.
Spännande. Både du och jag har ju söner som är vuxna i olika grad. De är ju över 20 allihopa i alla fall. Mm. Läste om frigörelse idag på ett liksom, framförallt söner gentemot mammor.
Mm.
behöver ha en ganska skarp frigörelse. Mm. Eftersom de har varit så nära sin mamma. Det har ju dottern också. Men de här behöver komma ett steg längre bort än dottern. För dottern skulle åtminstone också bli kvinna. Men de här ska bli något helt annat. Mm. På något sätt. Och det här gäller ju i och för sig både döttrar och söner. Men då stod det så här. Att kasten mellan ytterligheterna att vara självständig, fri och slippa tjat. Och att vara liten och beroende är liksom väldigt stora och tvära på något vis och plågar unga människor. Att de är beroende av de här som de vill vara helt fria ifrån. Johan Kullberg skriver i sin bok Kris och utveckling hur speciellt mammor kan med sin blotta person påminna om behovet av att vara liten och sårbar. Att höra mamman äta och dricka påminner tonåringen om att mamman har en kropp och om mammaberoendet, vilket kan upplevas som speciellt fysiskt frånstötande under den här perioden. Det tycker jag är jätteroligt.
Fysiskt frånstötande?
Ja, och jag förstår det här så väl.
Men hur då?
Jag tror att det är det som kanske... Det hör lite ihop med mitt kroppsäckelgrejen. Alltså att människor har en kropp. Jag vet inte... Jag förstår det här. Jag kan nästan inte förklara det. Jag läser vidare så kan vi återkomma till det. Tonåringen som är omedveten om den här processen kan få svåra skuldkänslor när han eller hon kritiserar mamman. Vilket ökar på den inre spänningen med ökad aggressivitet som följd. Alltså, det är ju en hatkärlek. Ja. Man älskar någon och är beroende av den. Men man vet att det är helt fel. Jag måste göra mig fri. Och så finns hon där med sin mjuka kropp. Och liksom som man har varit så nära. Mm. Och som det fortfarande är dubbla känslor kring. Mm. Och jag förstår verkligen det här med att äta eller dricka. Mm. Att det liksom... Det blir fysiskt på ett sätt som en ung människa då kanske inte står ut med.
Ja, men jag fattar, jag tror jag förstår. För att det blir ju, och det är det här som jag menar är den skammen som män bär på. Aha. På något sätt också. Att man har liksom, man har varit så nära och beroende och liksom suttit fast så nära sin mamma är någonting som man skäms för och som man också därför måste göra ta ett sånt totalt liksom avstånd ifrån när man ska växa upp.
Ja.
Och det där är inte lätt att klara av och det är ingen som hjälper den heller för att det är möjligt att det är det också som, jag menar det här, när killar kallar varandra för morsgris, det är det värsta som finns. Ja, men det är ju det. Och man fattar det liksom i ljuset av det du säger nu på något sätt, att det är en vidrig situation man har befunnit sig i som man måste ta sig ur.
Ja, och då tänker jag också så här, men ändå, ja. Apropå så här, män som hatar kvinnor. Mm. Jag tror att det finns någonting här som gör att om han inte kan frigöra sig ordentligt så blir det också ett kvinnohat. Mm. För att kvinnor står för någonting som binder fast den eller vill en ont. Sen säger inte jag att det är rätt att man känner det hatet. Mm. Men jag förstår mekanismen. Att det är någonting man både behöver men inte står ut med. Liksom.
Ja, men, precis. Exakt det är det. Och det är... Ja, det är ju... Det är otäckt.
Ja, det är faktiskt otäckt. Det är faktiskt otäckt.
Och att man inte kan liksom försonas med det ganska snabbt. Att man inte kan liksom...
Nej, och det sägs också att det här är en ganska lång process. Kommer och går. Det kommer och går i vågor. Liksom. Mm. De här rycken där de tar sats för att ta sig långt bort. Och det är ju inte konstigt då. Och jag kan känna det själv. Att det blir sunt egentligen. Att man... blir så oense så att man knappt tycker om varandra ett tag. Liksom.
Nej,
för att det är dit det ska. Mm. Så att man kan mötas i en som två helt fria människor.
Mm. Ja, men det är svårt att hata sin mamma.
Ja,
för en man.
Precis.
Eller liksom att hitta egentligen den rätta känslan. Att kunna liksom förstå att mamman också är en människa. Och också en person med fel och brister. Och
som man inte sitter ihop med.
Exakt,
det är ju dit man måste komma.
Ja.
Det är ju vulgärt för dem att de har legat i ens mage och åkt ut genom ens kön. Det är ju lite too much. Att liksom.
Varit nära och god, liksom allt det där. Det är ju hemskt att behöva känna som man. För det är, så vill man ju inte vara.
Tänker ni på det?
Nej, jag tror inte. Det är ju inte, och det är det som är grejen, att man inte förstår det. Du vet inte vad det är. Det är en känsla som vaknar i dig. Att liksom, glöm, det där har jag inte varit med om. Det där finns inte. Det är ett trauma nästan, fast efter i nu. Men det är ju någonting som inte hör ihop med den man ska bli alls. Det passar inte alls ihop med att bli man.
Nej, precis. Så därför är mäns frigörelse på sätt och vis kanske svårare, skulle jag kunna tänka mig. Alltså från mamman.
Ja, ja, och det är ju inte bara det, utan det är ju att bli vuxen.
Ja.
Alltså, det är ju en nödvändighet för att du ska bli vuxen.
Ja, jag tyckte det var spännande.
Ja, det,
det,
faktiskt...
var, det var några bitar som föll på plats där.
Ja, verkligen.
Ja. Mm. Jag tänker ju att i grund och botten, det här med liksom, om man har rätt att separera eller inte.
Ja.
Jag tror att det ligger jättemycket av kristna värderingar i detta att man inte ska, att det är fel så att säga. Jag är lite nyfiken på om vi har uppdaterat dem. Jag tänkte testa några såna här, när man tvekar inför sin relation. Man kanske inte känner samma sak som man har känt förut, men man vill inte såra sin partner. Man kanske inte vill skiljas, men man vill inte såra sin partner, eller man vet inte vad man vill. Jag säger några så här bevekelsegrunder eller påståenden och idéer som folk brottas med. Och så tänker jag att vi värderar dem.
Mm.
Tycker du att det är viktigt att man inte ljuger för sin partner när man är i tveksamhet?
När man är i tveksamhet?
Jag tänker så här. Jag vet att för länge sedan när vi pratade om otrohet till exempel, så var för dig detta att man får inte ljuga väldigt viktigt.
Mm.
Är det en viktig princip att man inte får ljuga?
Nej, men om vi skiter i det där vi sa om otroheten.
Ja.
Jag tror att när man går och tvivlar och tvekar, då vet man ju inte riktigt. Och då tror jag också att det faktiskt är bra att inte släppa ut det där tvivlet över sin partner. Om det är lögn då, det är det ju på sätt och vis. Är allting bra? Älskar du mig? Ja, visst. Visst.
Vad tycker du om den lögnen?
Nej, men jag tycker nog att det är... Det finns skäl för det.
Mm.
Det är synd att behöva ljuga. Men jag tror att man nog gör rätt i att inte säga hela sanningen då.
Ja, precis. Ja, det håller jag med om. Så jag tycker faktiskt att sanningen... Alltså jag är väldigt intresserad av sanningen.
Ja.
Men jag tycker inte att den är överordnad som princip i människors samvaro. För att liksom...
Ja, men det är också så här, det blir
ibland väldigt... är den inte konstruktiv, utan
nej,
det blir bara destruktivt.
Ja, det är också det är inte den, nej, den är verkligen destruktiv, för om man skulle, eller sanning, det är också så här, man ska tala om allting man känner hela tiden, upp och ner och fram och tillbaka, det blir ganska svårt. Ja,
det måste man ju inte göra, men att svara ärligt på en fråga.
Ja, nej, men det jag tror att man det finns en vinst i att inte säga sanningen då.
Jag tar nästa. Mm. Är det viktigt att man tänker på barnens bästa på kort sikt?
Hur menar du på kort sikt?
Ja, att man låt säga att man vill skiljas.
Ja.
Man vet att barnen blir jätteledsna.
Ja.
Till en början.
Ja.
Hur ska man vikta det? För där tar det ju stopp för många.
Ja, jag vet. Nej, men jag tror att man måste, om man nu är inne på att separera, så är ju inte det en kortsiktig sak, utan det är en långsiktig sak.
Mm.
Och att man ska alltid tänka på barnens bästa, tycker jag. Och den tanken då så här, men det är ju dåligt för barnen om man skiljer sig, den måste man liksom borsta bort. Den
tanken. Och varför måste man borsta bort?
Nej,
den?
Nej, därför att det jag menar, att du måste ha ett långsiktigt tänk i det här. Du kan liksom inte bara se för stunden, för i så fall skulle man ge dem godis hela dagen och allting skulle vara frid och fröjd. Utan det finns någonting annat. Ibland gör man människor och även sina barn illa.
Mm.
Eller gör dem
för du menar att också. På lång sikt kan det bli...
Ja, exakt. Mm.
Och då menar du att principen barnets bästa på lång sikt trumfar ut på kort sikt.
Ja, så kan man säga. Mm. Absolut, ja.
Det här då? Jag vill kanske skiljas. Jag vet att min man inte vill det. Mina barn vill inte det. Alltså det är egentligen bara jag. Hur stor vikt ska man lägga vid att man har ett ansvar för sitt eget liv? Alltså man tar ju, man vill ju ta ansvar för, ja, det, han blir jätteledsen om jag skiljer mig. Mm. Men jag då? Alltså det här är ju också då, enligt det kristna så ska man ju liksom stå tillbaka för Gud vet allt. Liksom, för att det är det kristliga att göra. Mm.
Alltså jag tycker ju att, jag tycker att man ska vara sig själv trogen. Jag tycker att man själv någonstans är väldigt viktig. Jag vet inte om man kan säga procentsats eller viktare på det sättet. För det bakvända i det är att okej, om jag väljer det här nu, då kommer jag, ingen annan vill, jag vill, de vill inte, de kommer bli ledsna, det kommer bli ett helvete. Men även här måste man ju tänka sig, om jag liksom kan, om jag inte gör det, då blir de ju inte lyckligare heller. För att då kommer jag ju må dåligt och det kommer inte vara någon rolig familj att vara i.
Jo, kanske. Men de kanske visst, för då gör man det enkelt för sig, tycker jag. Att de kommer att bli olyckliga om vi fortsätter ihop. Det tror inte jag är sant.
För att om en i en familj mår väldigt dåligt av den här relationen.
Kanske inte mår väldigt dåligt, kanske bara vill ha trevligare.
Ja, nej, men det är väl en sak att om man bara vill ha
men,
trevligare.
Precis, men tillbaka till det här. Hur ska man vikta sitt eget? För man kan inte alltid trösta sig med att jo, men min man blir nog glad i längden om vi skiljer oss. Han kanske inte blir det. Det vet man i alla fall inte.
Nej, absolut. Men det måste man också säga. Hur illa är det? Hur viktigt är det här?
Så att om han skulle må jättedåligt, tycker du att man skulle stanna då?
Nej, men jag menar för hur man själv mår. Alltså, hur viktigt är det för mig? Hur stor är den här saken? Är det liksom ett evigt lidande eller är det, det är bara lite tråkigt? Är relationen lite tråkig? Ja, men då kanske man ska överväga att då får jag nog skärpa mig lite och se till att det blir bättre.
Mm.
Men, jag tycker
men då brukar man inte heller vilja skilja sig.
Nej, men jag menar, om det är så pass allvarligt så att man vill skilja sig. Och det är väl i de nästan allra flesta fall så att alla blir ledsna av det.
Ja.
Men jag tycker ändå att man då ska gå till sig själv och tänka att nej, men jag tror att det här blir bäst för alla i längden.
Ja.
Så jag tycker att man själv är ganska viktig i det här faktiskt.
Ja.
Och jag kan inte se att det skulle vara en sån fantastisk hjälteinsats att offra sig för det. Faktiskt.
Nej, så då jag tänker kanske att principen som ska råda när man är i valet och kvalet då, det är också så här, allting är också alltid en fråga om timing och så, men att känslor och förnuft, jag tycker att det ska vägas ihop på något sätt. Jag söker också egentligen en kvot eller en procent, men för det kostar liksom ganska mycket känslomässigt och barnens bästa måste också väga tungt. Men största möjliga lycka för så många som möjligt över tid tänker jag är bra. Men man har också ett utökat ansvar för sitt eget liv.
Ja.
För det är det ingen annan som har. Så att jag tycker att man kan liksom inte sätta 50-50 i den diskussionen med en partner. Om att, utan för att det är bara du som vet vad du känner och det måste få väga lite tyngre. Mm. Och så länge som man tar hänsyn och gör så lite skada som möjligt under tiden. Ja. För det är också hur man gör det på något vis.
Nej, men jag tycker också att det är ju, alltså om du och jag har ett förhållande eller en familj, jag vill inte vara tillsammans med dig och du vill vara tillsammans med mig.
Mm.
Och ska jag då säga, ja men okej, då fortsätter vi.
Nej, precis, som att båda skulle ha lika tungt sig. Det går inte. Fast jag tycker att det är sådana här idéer som nästan finns. Han vill inte, säger en del.
Nej.
Eller hon vill inte skiljas. Nej. Och så är de kvar. Alltså det är tokigt.
Nej.
På något vis.
Ja, det är tokigt, ja.
Ja, det är tokigt.
Ja, ja.
För att ett nej går före ett ja. Det gör det typ hela tiden.
Ja.
Varför ser du ut så där?
Nej. Det är mitt utseende.
Ja, det står det ser ut.
Ja.
Mm.
Hade du mer frågor? Jag tänkte på en sak också, nämligen det du började med att säga att det var liksom kristen, det kristna. Och det tror jag absolut, men jag tror också att jag vet inte om det är så att psykologin har gått hand i hand, liksom, att man har anpassat den utifrån kristna värderingar. För att det är ju, jag tycker, jag liksom läser böcker, alltså romaner, så skönlitteratur, och ibland i vissa artiklar så förklarar man så där, ja, han blev gangster, hans föräldrar skilde sig i tidig ålder,
ja,
som
det.
En förklaring till att någon har blivit skurk eller mår dåligt eller så här. Och det är klart, det kan ju sitta ihop, men att det blir på något sätt som man läser, just det där, någon skiljer sig, då blir man gangster.
Det är ju
viktigt att man tar hand om en separation på ett bra sätt.
Ja.
Men det kan inte hindra en. Liksom. Jag tycker det är, man har liksom en... Det är väl den här också... Man skrämmer upp folk på något sätt.
Ja, verkligen. Det skulle vara intressant. Som om det inte skulle finnas gangsters med föräldrar som är ihop. Det har väl jättemycket att göra hur de är, de här föräldrarna, och hur de tar hand om barnet efter en separation. Det är det hänger på. Jag blir upprörd över sånt där.
Jag tror att man liksom skrämde folk förut med att man inte skulle komma till himlen om man skilde sig eller var otrogen. Idag skrämmer man upp folk med att dina barn kommer bli gangsters.
Mm.
Och det, återigen, så här, det är viktigt att skilja på saker. Det är inte så att man ska säga att men det spelade ingen roll att hans föräldrar skilde sig. Det kanske gjorde absolut. Men
vi vet ju inte hur alternativet hade varit heller.
Nej, precis.
Kanske hade blivit gangster ändå. Hade det väldigt tufft på andra sätt. Har dina barn blivit gangster?
Nej, de har inte det. Inte ännu i alla fall.
Inte ännu mina heller faktiskt.
Men det var en tidsfråga innan. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Vi tar ett brev från en man här. Han skriver så här: jag blev inkastad i skilsmässans negativa spiral för nästan 4 veckor sedan. Det föregicks av ungefär 10 år av outtalad känslomässig dysfunktion, med fjärilarna borta för båda, dåligt sexliv och tappat intresse. Vi är ett bra samarbetspar, men det räcker tyvärr inte. Jag föll. Åtminstone 3 dagar i fritt fall med djup sorg och behov av samtal. Min fru ställde upp hela tiden och massor av vänner hörde av sig. Vi bestämde oss för att det ska gå snyggt till. Vi berättade för våra pojkar och de tar det bra, men tycker det är jobbigt, framförallt att jag är ledsen. Nu kommer twisten. Jag kände mig fin ganska snabbt. På mindre än en vecka kände jag tacksamhet på något vis och misstänker att vi är i fas med varandra egentligen, men att min fru gått och grubblat och därför haft försprång. Eftersom jag grävde så djupt och fick stöd, så kunde jag hantera den värsta sorgen och ångesten på ett bra sätt. Jag vet från dag 2 att det finns känslor för en annan. alltså från kvinnans sida.
Okay. Mm.
Men att inget varit uttalat dem emellan eller att fulspel förekommit. Jag är okej med det också. Han är en fin kille som båda känner. Efter någon vecka märkte jag en skillnad i tonen från en av mina gamla vänner som hört av sig. Det utvecklades till en regelrätt flört och nu är vi förälskade. Mm. Geografiskt avstånd finns, vilket gör att det där förhastade uteblir. Jag blev helt överrumplad av de känslor som började rumla runt i hela kroppen. Som att resa sig efter att ha varit död i 10 år. Nu är det lite som att rollerna är omkastade. Min fru är skeptisk över att jag är så chill i situationen. Nu kommer min fundering. Jag tänker att ni hör från väldigt många. Är det vanligt att man landar snabbt? Jag misstänker att min kärlek varit borta i en halv evighet och att jag behövde genom chocken. Självklart finns separationsångesten där, saknad av att inte ha henne vid en sida, resor, upplevelser och allt sånt. Men han undrar alltså, är det här vanligt att man kan så snabbt, så att säga? Det här hände ju då för
4 veckor sedan.
För 4 veckor sedan, ja. Så oerhört turbulent.
Ja, jag vet inte. Det är ju liksom, man kan ju tänka sig om han är en person som har investerat väldigt mycket i relationen och försökt utan att få någonting tillbaka. Kanske, eller åtminstone inte det han ville ha tillbaka. Att när han då till slut släpper den där ambitionen att få ihop det. Och så träffar han någon, möter en person som ger honom det där. Det är väl inte så konstigt om man blir förälskad då. Det kan väl gå snabbt eller långsamt eller vad som helst. Jag tycker inte det är konstigt.
Nej, men tror du att hans bearbetandet av separationen är klart?
Nej, det tror jag inte.
Nej,
men det tror jag absolut inte. För det tar ju ett tag att liksom bearbeta separationen.
Men ja.
Men jag tycker att det är olika saker. Att det är många som faller för någon medan man har en relation.
Ja, ja. Det är liksom, för jag tror inte att det är det som är hans fråga. Utan om det är vanligt att man landar så här snabbt. För han menar att nu är det klart för hans del, känns det som.
Ja, men så här då också. Så här, för jag tror att om man pratar om att det är en flykt att bli kär i någon annan. Ja, så kan man ju kalla det. Men det är också så att när allt det här har släppt så öppnas. Liksom, då får han känslor. Och det är klart att den där förälskelsen. Det är som ett rus.
Mm.
Som borstar bort de problemen man har. Men det är liksom ett sätt att döva all den där sorgen och smärtan som man känner. Och det kanske inte är så bra att låta sig luras av det. Och tro att nu är allting bra. För att jag tror att
Det är två olika saker.
Mm. Där kommer väl antingen att komma tillbaka eller så kan han fortsätta och vara kär och träffa någon ny och långsamt bearbeta det där. Men det är ju någonting som fortfarande är kvar, för så jäkla snabbt går det inte att borsta av sig en relation som har pågått så pass länge. Det tror jag inte.
Nej, men jag tror lite som du. Och jag håller väl med om att alltså när man är förälskad så tar man sig ju igenom problem på ett annat sätt.
Ja.
Och när den förälskelsen lägger sig, för det finns ju hemskt mycket ändå som behöver bearbetas, tror jag. Det dyker alltid upp, allt ifrån praktiska problem till liksom, man blir nostalgisk, man saknar, som han säger, att han saknar vissa delar. Egentligen så, det finns ju inget rätt och fel här heller. Men, och det är väl kanske bara att gratulera till den nya förälskelsen. Men jag tror kanske inte att han har så att säga landat helt.
Nej.
Så fort kan det nästan inte gå. Det finns barn där som inte kommer att landa så snabbt. Och då kan han heller inte landa. Man blir så att säga inte lyckligare än sitt olyckligaste barn här i livet på något vis. Nej. Och någonting kommer att komma som han behöver hantera i och med skilsmässan.
Det beror på vad man menar med att landa också. För att nej, alltså separationen och allt det arbetet han har där, det har nog absolut inte landat. Men han har ju landat i en förälskelse.
Ja, och där, det är ett mycket trevligt ställe att landa på. Det hjälper till.
Ja,
ja.
Men och jag vet inte om man ska ge råd i vad nästa steg är. Det tycker jag är svårare.
Nej, och det frågar han egentligen inte efter heller. Berätta gärna hur det blir och hur det går. För att det är inte en vanlig fråga och det är inte så vanligt att det ser ut så här heller, tror jag. Men det är ändå grattis till att, för jag tror som du, Magnus,
men jag tycker
att
det,
har man hållit igen så länge, liksom så här, ganska skönt att ge upp ett projekt som ändå inte skulle funka.
Jag tycker ändå att man hör ganska ofta Ja, det gick bara några veckor så träffade han en ny.
Eller ja, men det är en sak.
Ja, men det är ju lite så här också.
Jo, men det betyder inte att de har bearbetat skilsmässan.
Nej, jag vet. Nej, men det är inte ovanligt att man kanske blir förälskad.
Nej, just det. Men att det är ovanligt att landa om han nu skulle ha gjort det, då tror jag att han är ovanlig.
Ja.
En pilot på nytt vis, helt enkelt.
Ja.
Ja, lycka till.
Ja.
Mm. Men du, om jag nu då... Eller det här kanske inte alls är nytt för dig. Men om jag nu blickar inåt.
Blickar inåt, ja.
In i mig själv.
Ja.
Så tycker jag att jag på något vis har det ovanligt tråkigt just nu. Och då tror jag att det kanske har att göra med att man har jobbat hemma länge.
Ja.
Jag tycker att det är skönt, men kanske det ändå gör någonting. Och sen så tänker jag också att jag kanske har något så här... krånglig period med bokskrivandet som jag velar fram och tillbaka med. Och jag har också kommit på då att jag träffar för lite nya människor. Det är liksom lite för stillastående.
Ja.
Och det här är lite så här komplicerat för mig, för att eftersom jag också tycker om att vara ensam, men jag tycker också om att träffa nya människor så att man får lite intryck. Och då är ju du, tycker jag, i en annan fas än vad jag är. Ni har varit på jobbet och du har mycket där och det är liksom full fart på alla håll och kanter. Jag får någon, och sen så är det också så här. Du spelar tisdagkvällar och onsdagkvällar. Alltså du repar tisdagkvällar och onsdagkvällar, och snart ska ni väl boka in spelningar, och sen så har du bokat in liksom lite grejer så där framåt. Mm. Min reflex då är att jag blir sur på det. Jag säger inte att jag har rätt att bli sur på det. Jag säger min reflex är att jag blir sur på det. Mm. Och uppenbarligen så är det, för att det ligger nära till hands att tänka att ens partner ska lösa såna här saker.
Är det det, tror du?
Ja, alltså jag kan ju tycka att liksom du prioriterar bort mig eftersom du väljer att vara borta så mycket.
Ja.
Det hade kanske varit roligare om vi hade liksom kunnat göra någonting då och då. Alltså jag är i det läget nu där jag tycker att det hade varit kul om du och jag hittar på någonting
saker. Om du tycker att det är jag, om du tycker att det är jag som ska lösa, eller om det är något annat.
Ja, jag sa att det är som en reflex.
Ja.
Och jag tror att många kanske delar den.
Ja.
Att man liksom, om man har tråkigt så lägger man det gärna på sin partner. Mm.
Ja, det är klart. Det är...
Nu gör jag det som en dun... Nej då, jag lägger inte det på dig. Men ja, det är ju inte där det är. Utan, och min nästa reflex blir då så här. Jag ska fan också boka upp mig. Mm. Så blir det då. Men ändå som att det skulle vara som liksom, nu ska han få känna på. Det är ändå som att det hänger ihop med att du... och sen har jag också kommit på, det här är inte för att hämnas, men jag också, förut så har jag tänkt så här, jag vill träffa jättemycket kvinnor. Liksom. Nu har jag kommit på att jag har för lite män i mitt liv också.
Det var ju upplyftande.
Ja, men liksom, manlig vänskap. Nu är inte jag man, men liksom...
Nej, jag förstår.
Så att jag har saker att åtgärda här.
Ja, nej, men då... Alltså, så här, det måste du ju göra, åtgärda.
Ja.
Och jag tror inte... Alltså, det är väl kanske inte... Ja, det spelar ingen roll egentligen om du gör det som en hämnd mot mig att boka upp saker, eller om du gör det för att du vill. För att bara du gör det så att det händer någonting är det viktiga.
Ja, jag måste ju göra någonting så att det händer någonting.
Ja.
Men sen har jag också tänkt på det här, att när man pratar om det här, så här kärlekens språk som vi har pratat om. Att en del är beroende av att man får hjälp, andra, och de ser det som kärlekens språk. Andra tänker att han ska säga att han älskar mig eller ge mig presenter. Och jag säger ju alltid att för, nu blir jag gråt för att jag tänker på det här. Nej, men att det viktigaste för mig är att min partner prioriterar mig i tid.
Mm.
Och jag tror att det är också därför som det tar när du inte gör det. Och du är så jäkla upptagen så att det är liksom sällan du drar i att vi ska göra någonting.
Mm. Ja.
No problem för dig.
Jo, men jag förstår vad du säger. Jag förstår att det är jobbigt. Jag förstår att det blir liksom en jobbig grej. Faktiskt. Eller, jag menar, jag fattar det också.
Mm. Men du ser inget riktigt problem med det liksom?
Jo, det är ett problem för dig.
Och ja, men inte för dig, inte för oss menar jag.
Ja, det blir ett problem mellan oss också att du känner på det sättet. Såklart. Men jag kan ju liksom inte riktigt, det skulle vara dumt om jag säger, men vet du vad, då avslutar jag alla saker som jag håller på med och är med dig istället.
Därför att jag tror det skulle jag inte vilja.
Nej, det skulle du inte vilja. Så då, jag menar, då är det ju liksom... Då är
fast
ju...
det jag skulle vilja, det kanske att det fanns någon slags lust hos dig att göra saker ihop. Mm.
Men det gör det ju, det vet du ju att det gör. Och vi hittar ju på saker
framöver. Jo, men det finns ju liksom inte tid då. Även om
det finns ganska mycket tid ändå. Det är inte så att jag har 2 kvällar i veckan som jag gör saker på.
Jag håller inte med dig.
Inte?
Nej.
Nej, okej.
Det gör jag inte.
Nej.
Men jag ville bara säga det. Och jag ville säga att det liksom... Det är mer det att jag behöver ju ta itu med det då. Det som händer då, det är väl att vi får ännu mindre tid ihop. Det är kanske det jag tänker. Liksom, att om du har så där, och så ska jag också då göra likadant på något vis. Och det måste jag göra oavsett hur du hade haft det. Att jag måste göra, eller så hade det inte varit så. Men då blir det ju så att vi får ännu mindre tid ihop.
Mm. Men jag vet inte, det är väl svårt att synka om man är ett par. Då ska man ju bestämma, de här dagarna, då gör vi saker... med andra, eller
jag vet. Nej, men jag ser inte lösningen.
Nej.
Så det är så. Men då blir det också väldigt statiskt så här.
Ja.
Att på fredagen åker man ut till landet.
Ja.
Och så är allting, det blir lite för likt hela tiden. Jag ska bryta upp min tillvaro på något, på ett eller annat sätt.
Ja, men jag tycker du ska göra det. Bryt upp. Har du något sista ord, Marit, till oss?
Ja, men då är jag lite utifrån den här, så här, bara en kort sak utifrån det här valet och kvalet. Oavsett vilka livsbeslut det egentligen gäller, men kanske framförallt partner då. För jag tycker att det är så väldigt lätt att man normaliserar dåliga saker. Alltså man anpassar sig in i så att man själv kanske också blir dålig. Ens partner på ett visst sätt, man själv svarar på det på ett sätt som inte är bra. Och så har man förflyttat förhållandet till en ganska tråkig plats på något vis.
Ja.
Och man ser det inte utifrån. Man kanske inte ens tänker att man ska titta på det utifrån. Utan så här har jag det.
Mm.
Men ett sätt att göra liksom, tankeexperimentet är ju ändå så här att om jag hade vetat... Om liksom innan vi blev ihop, om jag hade vetat hur vårt förhållande skulle se ut, hade jag då valt att gå in i det?
Mm.
Då blir det som att man ser sig själv som oförstörd på något vis och ser, eller man kan också fråga sig, om jag hade vetat att det var så här min partner var, hade jag då gått in i det? Och om man inte hade liksom gått in i det, om tanken är att nej, men jag skulle nog inte ha gått in i det för att det gör mig inte lycklig, eller det är liksom inte friskt att välja det här, då tycker jag att det är liksom det pekar mot att man kanske borde separera.
Ja.
Om man lever i någonting som man inte med friska ögon skulle ha gått in i. Samma liksom med vänskapsrelationer.
Ja.
Om jag hade vetat att vår maktbalans eller vårt förhållande skulle ta den här vägen. Ja. Där jag alltid är den som ska liksom se till att vi ses eller allt det där. Att det kanske också är på något vis en vägvisare.
Ja.
Liksom med arbete och sådana saker.
Precis. Men hur tänker du att det liksom... Det är ju saker man kan förändra och saker man inte kan förändra. Och att man normaliserar saker, det händer ju. Men tänker du att man ändå skulle kunna ta sig ur sådana situationer? Alltså om man backar och säger så här, var det så här jag ville ha det? Var det så här jag såg på det? Är då liksom steget att, hallå, stopp. Nu har vi normaliserat någonting som inte ska vara normalt. Eller nu har vi gått in i någonting som inte är bra.
Nej, men jag tror att alltså, det är inte fel. Det är ju inget problem om man normaliserar sånt som är bra.
Utan det
är ju bara om man normaliserar sånt som egentligen är destruktivt eller ingen av en trivs med. Och det har man ju rimligen försökt att göra någonting åt.
Ja.
Men sen kanske man inte kan det, och då gör man det som att det blir normalt helt enkelt.
Ja,
att man lever i dålig stämning 24/7, eller att man lever... man kanske är rädd, eller man kanske... aldrig kan typ ha en trevlig måltid eller aldrig ha någonting att prata om. Mm. Om jag hade vetat att vi skulle tiga oss igenom måltider
i
20 år. Vill jag liksom, och till slut kan man tycka att ja, men det är väl normalt efter 20 år. Nej, inte nödvändigtvis.
Nej, exakt. Nej, jag tänker också så här att man, just det här att ställa sig frågan, var det, om jag hade vetat att det skulle bli så här. Nej, om det är så illa så att man har tigits genom måltiden en lång tid, då kan man verkligen fundera på det. Men för jag tänker också så här, vad ser man egentligen framför sig när man går in i ett förhållande? Vad är det man förväntar
grejen
sig?
Grejen är att man tror nog att det ska vara som när man ses.
Ja.
Man har så svårt, och det är ju helt naturligt. Man har ju jättesvårt att veta vad den andra tänker ta vägen i sitt temperament om 10 år och vilken utveckling som ska ske, både för den och en själv.
Ja.
Det är ju ett omöjligt projekt egentligen, säger jag som knappt tror på kärnfamiljen.
Ja.
Jag förstår att den har en funktion att man vill, men det är ju hur vanskligt som helst.
Ja.
Och i en förälskelsefas, man får ju se bara varandras bästa sidor. Och de dåliga sidorna handlar bara om att man är rädd att den andra inte älskar en tillräckligt mycket och så vidare.
Ja, precis. Nej, men jag tänker... Nej.
Vad vill du?
Nej, jag tänker så här. Att det finns ju också... Jag kan tänka på vårt förhållande till exempel...
Så tror jag det?
Ja, nej, men det är little did I know. Jag vet inte vad jag såg framför mig, men det var verkligen inte, nej, men så här, att det finns ju
inte.
Saker som nej, men jag menar att det finns ju saker som man förändras, och man ens bild av ens partner förändras, och ens bild av förhållandet förändras också. Där man återigen, man tar liksom vad heter det, omvägar.
Okay, säg vad du är förvånad över. Det tycker
nej,
jag är spännande att
höra. Nej, jag vet faktiskt inte om jag, jo, jag kanske hade trott att vi skulle, när vi blev tillsammans, jag tror faktiskt att jag såg nog framför mig att vi hade liksom, vad ska jag säga? Jo, jag såg framför mig, och vänta nu så jag får prata färdigt.
Ja, bara du säger det någon gång, för det kommer ju aldrig.
Nej, men att vi skulle ha liksom en mycket närmare relation, mycket snabbare. Men jag måste säga att på det sättet så tycker jag, fan vad bra att det inte blev så.
Vadå mycket närmare
relation?
Jo, men
jag tror att såg nog framför mig att vi skulle liksom vara mycket mer med varandra från början. Och jag vet inte om jag såg att vi skulle flytta ihop, men att vi skulle ha liksom vara närmare varandra och vara mer med varandra.
Mm.
Och jag är ju glad över att det inte blev så.
Mm. Men det är bara för att du är så optimistisk. Det kanske var mycket bättre annars.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men alltså, de där bilderna man har av hur en relation ska se ut, det är ju inte alltid överensstämmande med det bästa.
Nej, för att det kanske är för att det är ett vanligt tänk, att man tänker att för att en relation är bra så ska man
precis.
Bo ihop och sådär.
Jag säger inte emot det du sa förut, att man ska backa och se på relationen. Men det finns ju sådana tankar också, att man faktiskt kan, det är det som är lite utveckling också, att man tror att saker och ting är på ett visst sätt och man tänker sig att det ska gå den vägen och så upptäcker man någon annan och säger, men det här var ju bättre, det här var ju mycket bättre.
Men det är bland annat också, nu träffades ju vi när vi var vuxna, liksom lite äldre.
Ja.
Och de förhållanden har ju lite bättre prognos.
För
att man kommer inte att utvecklas så fruktansvärt mycket åt olika håll som man gör om man är riktigt ung.
Nej.
Och man kanske vet någonting mer. Men det går ju inte att säga att det är unga människor som blir kära. Låt bli. Utan det går ju liksom
vänta
inte.
Vänta tills du är vuxen.
Men jag känner mig inte så förvånad över hur du är. Ja, just det. Vänta tills du har fått barn och då vet du minsann. Nej, men jag känner mig nog inte så förvånad över dig.
Inte?
Ja, lite då. Men inte så mycket faktiskt.
Nej, du visste vad du köpte.
Nej, jag köpte det jag trodde och sen så har det nog varit så ganska mycket.
Mm. Ja, nej, men jag tror att jag tycker att du har varit som jag förväntade mig också, men relationen kanske jag hade sett på ett annat sätt.
Mm. Ja, jag hade inte sett, alltså det man blir varse, det är ju liksom varandras, om man ska säga så här, svarta hål på något vis, som kommer faktiskt ganska långt senare tycker jag. För att i början, ganska många år är man villig att släta över saker och inte, ja, liksom man är villigare att plisa.
Ja.
Det var bättre förr, när det plisades lite mer. Ja, men det... Känn efter. Om jag hade vetat det jag vet idag, hur skulle du då ha bestämt.
Jag ska tänka på det. Vi får se om det blir något avsnitt nästa vecka.
Man får se, ja. Nej, men då är jag ute och träffar alla nya män. För jag måste ha mer män i mitt liv.
Precis, det kan ju bli spännande.
Ja, så vi får se om jag hinner.
Mm, precis. Ja. Mm.
Men jättebra, tack snälla för alla brev. Vi har fler på hög här som ska bearbetas nästa vecka. Och fortsätt att skriva, för det är mycket roligt.
Ja.
Ja. Ha så bra nu, så hörs vi om en vecka. Mm. Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.